Hur känns det, Jenny, att göra det här avsnittet nu?
Det är inte ett lätt avsnitt att göra. Det handlar om att bryta upp, göra slut.
Ja. Det känns extra dramatiskt idag och jag känner mig alltså lite pirrig. Jag är osäker på om jag varit så här pirrig när vi har spelat in en podd och jag på jag vet inte hur många år, kanske på fem år.
Ja, kanske någonsin.
Ja, pirr. Publikfrågan idag handlar om ordet chock. När ska vi använda det och när handlar det främst om att man är omskakad? Fantastisk publikfråga igen av våra otroliga lyssnare.
Ja, det är viktigt med definitioner.
Mycket. Men Jenny, vad har varit svårast för dig när du har avslutat någonting? Det kan handla om jobb eller privat eller vad som helst.
Skilsmässa. Det är det svåraste slut jag någonsin har varit med om. Och en skilsmässa där det finns barn inblandade så är det är inget som jag någonsin önskar att någon skulle behöva gå igenom.
Nej.
Och vår skilsmässa gick städat till och jag har en utmärkt exman, men det var förfärligt. Och fortfarande när jag tänker tillbaka på processen före, under, efter, eller liksom den här tidperioden, kanske år efter, så är det nog en period som jag känner starkt obehag när jag tänker tillbaka på det.
Svårt att matcha det egentligen, men jag har det, jag vet inte. Om du kommer ihåg när jag slutade som vd på Hufvudstadsbladet eller på KSF Media, det blir hur många år sedan nu, kanske 8 år sedan eller någonting sånt. Alltså det var inte beslutet att jag lämnade Hufvudstadsbladet och KSF Media. Det var inte det. Alltså det hade varit en jätteturbulent tid, kommer du ihåg, nedskärningar och så vidare. Och jag hade bestämt, mig för att sluta. Men sen så blev jag övertalad av styrelsen att kan du inte fortsätta ett år till så vi får det liksom slutfört eller liksom på något sätt stabiliserat det som höll på där. Och jag kom då överens med styrelsen om att okej, att jag tar det här på ett år och sen slutar jag. Men då fanns det en sån där uttalad tanke där att kanske jag fortsätter ändå. Så jag kunde alltså inte säga det här till någon. Så att jag fortsatte alltså då att jobba på som vd, men jag kunde inte säga det varken internt eller externt att det här är nu för en tid. Och när den där tiden hade gått då ett år så var jag fortfarande övertygad om att jag vill göra någonting annat. Jag har kommit för långt bort från innehållet, jag har kommit för långt bort från det som jag tycker att är roligt, att jag vill fortfarande sluta. Och det här, att säga det här, framförallt till mina närmaste kollegor, så kändes som ett svek. Och det var jättesvårt och det är en sån där en känsla fortfarande av att jag har inte ens velat se vad som skrevs om det förrän nu. Så jag gick tillbaka nu till de här artiklarna för det skrevs ganska mycket om det. Och det var alltså helt okej, så här lät det. Egentligen får man gå ett år tillbaka i tiden för att förstå det här. Situationen på KSF Media blev ganska akut då, säger Jens Berg till Yle. Och det här är sant, men om du hör det här, så jag menar, det är ju obegripligt egentligen.
Men det är inte alltid det när det skriver, när det handlar om att en hög chef får avgå från sin post. Det är sällan som man direkt säger rakt ut vad det handlar om.
Nej.
Vems är initiativet?
Nej.
Varför sker det här?
Nej.
Och det är kanske ganska mycket på spel också. Alltså, lite så här som när en skilsmässa, det finns många fördelar med att köta det snyggt och inte bränna broar. Och man vet aldrig vilka man kommer i kontakt med senare. Och just till exempel en skilsmässa med barn så kommer man att komma i kontakt med varandra. Så man har mycket att vinna på att det inte blir att man pekar finger och kastar paj.
Och sen tycker jag att det är just så här som du säger med höga chefer, med direktörer, styrelseordföranden eller vad det nu sen kan handla om. Så de här alla uttalanden som görs så blir det så att man är osäker på att vill den här människan sluta eller fick den här människan sparken. Alltså det blir alltid det där oberoende vad som sägs så blir det där att okej, hur var det nu riktigt? Och jag har faktiskt grävt fram några grejer här som jag tycker att är språkligt fascinerande och du får reagera på det här för det har ju varit en del aktuella händelser i Svensk Finland nu, höga direktörer och chefer som har fått sluta eller som har slutat.
Eller som inte ens har börjat.
Du läser mig som en öppen bok igen. Jag ska komma till det där.
Nå, vet du, jag följer med aktualiteten.
Det gör du. Men jag vet inte om du följde med Folkhälsan här för någon månad sedan. Thomas Järvinen som var direktör som slutade. Och Och då sades det från Folkhälsans sida så här: vi har i god anda kommit överens om att det helt enkelt behövs en annan sort, ett annat sorts ledarskap när vi nu blickar framåt på den väg vi ska ta. Alltså det här är ju då det här ena sättet, att parterna har enats om att gå skilda vägar, eller att en person avgår från sin post efter en överenskommelse med styrelsen. Och då blir jag alltid så där att vi är jätteöverens om det här. Att då blir jag så där att är det så? Alltså nu tar jag inte ställning till det här fallet här, utan mer så där generellt till den här typen av språklig bild.
Nu vet jag inte så mycket om hur det är att sitta på en ledande post, men jag tänker att en person som sitter på en sån post alltid måste vara beredd på att bli avsatt. Alltså det kan hända. Det finns många anledningar till att man blir impopulär. Antingen leder man med för hård hand, eller sen är man alltför saknar vision och saknar tydligt ledarskap. Och det behövs att många slutar upp bakom ledaren för att hen ska ha majoritetens förtroende. Eller sen gör man helt enkelt inte tillräckligt mycket, bolaget gör inte tillräckligt mycket vinst. Och då inser man att sorry, att vi har inte nått våra mål, och lite så här tulos tai ulos, att antingen gör du det vi tog hit dig för att göra, eller sen får du gå. Och det här kan ju hända utan att det egentligen har förekommit ens oegentligheter, utan bara det att personen, folk inte tycker om.
Nej.
Styret inte vet vart du är på väg, eller menar att de inte har tillräckligt mycket frihet att förverkliga det som egentligen skulle vara företagets eller bolagets bästa. Nej. Men att om det har varit förekommit oegentligheter, så brukar det komma fram.
Så gör det nog. Men jag har reagerat på det här i och med att jag har suttit på en del sådana här ställen. Så att när den här formuleringen kommer, att vi har enats om att gå skilda vägar, att vi är överens om detta, så då är man sällan det. Alltså, det kan hända att det är så där utåt som du säger, för att inte bränna broar och vi går vidare och bla 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 bla. Men den här formuleringen är en sån som jag stött på i ganska många olika fall där jag vet att det inte är så.
Just det. Ja. Men det kan ju förstås hända att chefen får höra att det finns ett utbrett missnöje, och då kanske det blir en överenskommelse. Okej, men är det så då kanske jag inte ska stanna kvar. Ja. Om ni vill ha någon annan så är det klart att jag måste gå.
Ja. Det där är också en jättebra poäng. Sen har jag ett annat fall här som dök upp på våren, och det var Nathalie Ahlström, vd på Fiskars, som slutade i våren. Så det här var jättespeciellt, för det var samma dag som det här meddelandet kom att hon inte fortsätter. Så uppträdde hon på den finlandssvenska chefsdagen där jag var moderator, och jag intervjuade henne. Hon hade en jättebra föreläsning, och så pratade vi på scen, hon och jag. Allting var frid och fröjd, och några timmar senare så kom det här beskedet. Jag vet inte om det kopplade till varandra på något sätt, att det var en synnerligen pissig moderator. Nej, det var det absolut inte. Men då är det den här typen av formulering som hon hade. Nu är det rätt stund att dra sig tillbaka. Jag har haft en fantastisk resa tillsammans med vårt kunniga och energiska team, och jag vill tacka dem för dessa 5 år. Och så kom styrelseordförande sen också, och hen sa att jag vill tacka för allting. Och det här är ju ett annat sätt att avsluta, att det har varit en fantastisk resa, det ord som vi talade om här tidigare också.
Klischén vi hatar mest.
Klischén som vi hatar mest. Men det här är ju på ett sätt, jag vet inte om du har reagerat på en annan formulering som brukar användas i den här kategorin av avslut: det föreligger ingen dramatik.
Ja.
Och då vet man att det har funnits jäkla mycket dramatik.
Ja. Men nu när de inte sa det, så kan det ju hända att det inte fanns någon anledning att försöka mörka någonting. Att det faktiskt inte har funnits dramatik.
Nej, och det här vet jag absolut ingenting om. Och det kan hända att det är just så där det är.
Eller så är det hur mycket drama som helst.
Det är det. Och sen den andra typer av formuleringar som jag har stött på just i den här kategorin, så att person X lämnar företaget för att söka nya utmaningar. Och då är ju frågan det att om personen vill söka nya utmaningar, eller om styrelsen sa att nu ska du söka nya utmaningar. Men det där är ju också en sån här grej att okej, nu ska vi blicka bakåt och nu ska vi blicka framåt. Nu är det nya utmaningar.
Eller så kan det hända, man brukar ofta tala om pushfaktorer och pullfaktorer. Alltså är det någonting som jagar bort dig någonstans ifrån, så då är det en pushfaktor. Om det är någonting som lockar till sig, så kan det vara en pullfaktor.
Ja.
Och då kan det hända att det finns ett nytt lukrativt erbjudande, men man har inte ännu mandat att gå ut och säga vad det är.
Nej, du har helt rätt. Men här finns ju också jättemycket eufemismer inom hela den här genren att sluta.
Förskönande omskrivningar.
Förskönande omskrivningar. Jag går vidare till nya utmaningar. Vi har beslutat att gå skilda vägar. Rollen har fasats ut. Anställningen upphör efter överenskommelse med styrelsen. Jag söker andra möjligheter.
Ja, men att det här att vi har beslutat att gå skilda vägar används ju också när kärleksrelationen tar slut. Men de här andra alternativen är ganska värdelösa. Även om de skulle kunna vara sanna, till exempel jag går vidare till nya utmaningar.
Oj nej!
Jag går vidare till nya erövringar. Eller det här rollen har fasats ut.
Ursäkta, jag ser det framför mig.
Jag har inte så stor, vet du, jag har inte så stor nytta av dig mer.
Jag
ligger nu mest bara på soffan och dricker öl.
Din
roll har fasats ut.
Men det här är ju alltså fantastiskt. Tänk dig vd när hon eller han så lämnar sin partner. Ja, nu är det Jenny på det sättet att din roll har fasats ut här. Att jag tänkte gå vidare här till nya utmaningar.
Du har gjort dig själv ersättlig.
Det har jag inte tänkt på. Men visst finns det ju en hel del klassiker inom den typen av att avsluta någonting också. Det är inte du, det är jag. Mm. Är inte en sån där att vet du att jag tar fel på mig, att jag har nu gått vidare eller jag har ändrat så mycket och du är fortfarande bra och jag är en skitstövel.
Ja.
Och, eller vi borde kanske bara ta en paus. Tänk om man skulle avskeda en vd och säga att vi tar nu bara en liten paus här.
Ja, det tror jag. Jag vet inte om det någonsin har hänt.
Jag vet inte heller.
Kanske det har hänt.
Eller sen att vi är bättre som bara vänner. Det skulle kunna. Jag tror att vi kommer att vara lyckligare på varsitt håll, eventuellt. Mm. Sen har vi då, du var inne lite på det här, Carl Haglund, vd på Aktia då, som inte ens kanske riktigt han börja. Och det här har ju diskuterats mycket, det som kom ut från Aktias styrelse då. Jag tror att det löd så här i pressmeddelande. Aktias styrelse har bedömt att Carl Haglund inte längre uppfyller förutsättningarna för att fungera som bolagets verkställande direktör. Inte längre uppfyller förutsättningarna för att fungera.
Och då vet man att någonting har hänt.
Ja, men det här måste ju vara det mest kryptiska som någonsin har sagts.
Ja, och vilka spekulationer, för att inte tala om alltså mina egna tankar om vad har han gjort.
Ja, men sen på något sätt jag tycker att det här är dels styrelsen då, de har utsett honom. De har bedömt bara någon månad innan att han uppfyller alla förutsättningar som finns på hela jordklotet för att fungera som vd för Aktia. Och sen någon månad senare säger de att nej, inte uppfyller han några förutsättningar överhuvudtaget för det här. Så det tycker jag att man å ena sidan kan tänka på det, att vad har styrelsen gjort för bedömning då? Att har de kollat det här helt tillräckligt, att de här matchar med varandra, personen och företaget? Men sen å andra sidan då också, att om man säger det på det här sättet så har det ju hänt någonting.
Mm. Och är det någonting graverande som har kommit fram, som har funnits där hela tiden, eller har någonting dykt upp någonstans mellan att han...
Ja, och det här på något sätt så blir det ännu märkligare, för att när man går tillbaka och tittar, för att det här är då inte första gången som Aktia avskedar en direktör. Jag tittar på hur de har formulerat sig då, om du vill höra. Aleksi Lehtonen, så han fick sparken som vd på Aktia då Carl Haglund utnämndes. Då skrev man så här, eller sa så här: Aktias styrelse och nuvarande verkställande direktör har gemensamt kommit överens om att Lehtonen lämnar sin befattning idag. Då var det alltså den här klassiska, typiska, att vi har kommit överens om det här. När Mikko Ayub fick sparken 2023 skrev Aktia så här: Aktias styrelse och dess verkställande direktör har tillsammans kommit överens om att Ayub lämnar sin befattning med omedelbar verkan. Det var alltså copy-paste från de här två första. Och så kom då det här som inte passade in i mönstret överhuvudtaget nu på hösten med Carl Haglund. Så det gör det ännu märkligare.
Men sen hade det ju förekommit oegentligheter, fick man höra senare, men...
Så det
spekulerades
det.
Och sen är det också intressant just att det var så kryptiskt att man sa så mycket och samtidigt så lite.
Mm. Och det här är ju också en grej som blir jättebesvärlig om jag tänker på personerna i fråga som inte får säga någonting eller som ofta har ett avtal nedtecknat med en styrelse eller med sin uppdragsgivare om att vissa saker så under tiden du jobbar som vd, efter du jobbar som vd, så är det här ingenting som du talar om. Och jag tänker, utan att ha en aning om det här, att det finns någon form av klausul där också som gör att Carl Haglund i det här fallet inte får säga någonting. Och det gör ju det ännu besvärligare för honom, tänker jag också. För att att det som har spekulerats kring det som har hänt, så mig veteligen så har han inte uttalat sig om vad som har hänt eller någon från styrelsen, utan bara det här kryptiska.
Ja, det här sen kom ifrån annat håll via anonyma källor och sådär.
Ja, sen har vi ännu ett case som jag tänkte ta kanske det mest omtalade också här för en tid sedan. Och det var då Mikael Lindfeldt, rektor för Åbo Akademi. Och här var det en annan typ av meddelande som lades ut från Åbo Akademis styrelse. Vi vill tacka för hans period som rektor för Åbo Akademi. Det var en påfrestande tid för många i vår organisation, säger styrelseordförande i meddelande. Och här, inte så mycket in på orsakerna, utan bara tack. Så det är också ett sätt.
Det är också ett sätt, och jag menar det här att det har varit en påfrestande tid för många vid akademin, så det låter ju som årets underdrift. Mm. Alltså det är någonting vi är medvetna om, det är ingen som ifrågasätter
nej,
det här.
Nej, så är det. Så där är det egentligen konstatera faktum och att tacka. Jag tänkte ta också en annan sektor med dig här, där man kan läsa in mycket i ordval. Och det är när politiker avgår, eller tvingas avgå.
Får jag gissa att det rör sig om Irakgate?
Du gissar, du bara gissar. Jag är så där obvious som det är.
Nej, men det är ett ganska obvious fall.
Yep. No, det är ju alltså i princip samma kommunikation som när en direktör slutar eller blir avskedad. Men det låter lite annorlunda språkligt. Och jag har plockat ut tre kända presskonferenser. Och du har redan avslöjat en, men du kan gissa de två andra. Så här lät det på tre kända presskonferenser när tre kända politiker avgår.
Jag har funnits med väldigt länge i partiet. Det behöver man inte säga till er. Och i politiken också. Det som krävs i partiet nu känner jag verkligen kräver också att andra är med och tar ansvar för det. Det är dags för andra att ta vid, helt enkelt.
Minun on mahdotonta hoitaa Suomen kansalaisten asioita tässä tilanteessa. Tilanne on muodostunut kestämättömäksi, joten jätän hallitukseni eronpyynnön vielä tämän illan aikana.
In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort.
Vad säger du? Vilka tre personer hörde vi?
Det var Mona Sahlin.
Bra.
Jag minns inte årtalet. Och sen var det Jäätteenmäki, det här var tidigt 2000-tal, tidigt 00-tal och sen Nixon.
Det exakt.
Watergate.
Snyggt.
Alla 74.
Ja, jag tror att det var 74. Det bubblade väl på 73 och sen så kom det här 74.
Samma år som militärkuppen i Chile.
Och Mona Sahlin, så det här var från 2011. När
det var
hon,
så sent.
När hon avgick som partiordförande för Socialdemokraterna. Jag vill minnas att det var så att det var efter val som inte hade gått särskilt bra.
Jag tycker Mona Sahlin låter bittrast av de här tre.
Lite kanske gör hon det. Ja.
Det att andra måste vara med.
Ja.
Och det låter som hon har blivit lämnad ganska ensam. Och det vet jag inte om hon blev, men det är den bilden jag får.
Och det var precis det jag reagerade för när jag hörde den där presskonferensen nu och tog ut det där. Att det fanns en sån där att hon log och hon såg fräsch ut och hon var så där glad som hon brukar vara. Eller så där att hon utstrålar positivitet. Men det fanns en bitterhet där att nu är det dags för andra att stiga fram och ta sitt ansvar. Mm. Och där hörde man riktigt att det kanske har varit långa knivarnas natt där i bakgrunden. Att det har varit socialdemokratiska gubbar som har sagt att skärp dig Mona och prata skit om henne bakom ryggen. Mm. Och det här är liksom då hennes enda möjlighet att säga att okej, att nu får ni stiga fram och ta ansvar då.
Ja. Gör det själva då.
Ja.
Och sen det här Jäätteenmäki, det var korrekt. Hon drog slutsatser om, och det var ju, hon hade ju begått oegentligheter. Hon också hade bett att få dokument, hemligstämplade dokument som hon inte hade rätt till. Sen var det en av presidentens närmaste medarbetare som hade läckt, vilket också satt Tarja Halonen i en ganska ofördelaktig dag i den här situationen. Och hon Jäätteenmäki tog sitt ansvar, drog slutsatsen och avgick. Sen tycker jag att det skulle ha funnits skäl för andra politiker ibland att också dra konsekvenserna.
På samma sätt.
På samma sätt. Ja. Jag tror att eventuellt det att hon är kvinna så gjorde att hon var mer lyhörd för den här kritiken och avgick, medan någon mer med teflon härdad politiker skulle ha konstaterat det.
Sånt händer. Ja, det kan äga en viss riktighet det du säger där.
Och sen Nixon var ju också att han saknade stöd han behöver för att kunna fortsätta.
Ja.
Jag minns faktiskt inte detaljerna kring Watergate-skandalen.
Jag kommer inte ihåg alla detaljer heller. Men du märkte här också att den gemensamma nämnaren så var att det saknas nu möjligheter för mig att fortsätta det jobb jag håller på med. Mm. Alltså det finns en sån där viss nyansskillnad där också, att det kanske inte jag, alltså som person då, utan det är på något sätt förutsättningarna och saker som ligger i bakgrunden som har lett till att jag nu tar mitt ansvar
och det
slutar.
Är ett mognare sätt att uttrycka det än att säga, nu vill jag inte längre vara med, till exempel som Mona Sahlin.
Nej.
Och Jäätemäki, inte tror jag att det var ett lätt beslut, inte tror jag att hon egentligen ville avgå. Nu ville hon ju få en chans att leda regeringen.
Ja.
Men förutsättningarna saknades.
Ja, förutsättningarna saknades. Att leda partiet åtminstone. Ja. Nåja, Jenny. Nu har vi en del olika alternativ här när vi ska berätta om vårt beslut om att näst sista ordet slutar.
Ja, det är ett faktum.
Och hur vi än kanske säger det här nu så kan det ju tolkas på ganska många olika sätt.
Det är inte ni lyssnare, det är vi. Men det är inte Yle heller, det är vi.
Nej, det är så. Och det är kanske, jag menar med de här grejerna så är det väl bäst att bara säga som det är. För att du sa väl det här också, att om det finns någonting som är något fuffens med det här så kommer det fram. Och grejen är ju att det är nu man skulle kunna säga att det föreligger ingen dramatik här, men använder man det så börjar man tänka att finns det någon dramatik?
Nej, och det är ju ett beslut som vi har fattat, bara du och jag, och dessutom så var vi ju alltså jätteöverens.
Det var skrämmande det där.
Vi hade... Inte på grund av att vi är osams, utan det var alltså första gången vi talade om att lägga ner, första gången någon av oss ens talade om att hur länge håller vi på längre.
Ja.
Så visade det sig att det var du som sa det, och då hade jag redan tänkt, hur länge tror jag att vi håller på med det här nu?
Ja. Nej, men, och det där är ju bara på något sätt också att säga de här sakerna rakt ut. Det här är inte Yles fel. Och det har ingenting att göra med att inte vi skulle vilja jobba tillsammans.
Nej.
Och det har ingenting att göra med lyssnarna. Det har inte att göra med någonting som på något sätt är en dramatik här i det. Utan det handlar helt enkelt om att jag kommer att forska nästa år, sannolikt kommer du att forska också. Vi kommer helt enkelt inte att ha lika mycket tid och kärlek att lägga på näst sista ordet som vi har gjort hittills.
Och sen finns det ju ett utmärkt finländskt uttryck att pajatson är lite tom.
Mm.
Ni vet, det här pengaspelet, det finns liksom inte så mycket att...
Nej, men vi har gjort nu 200, det här är avsnitt 239, och i och med att vi har gjort dem också tematiska så betyder det att vi har hittat på ett tema per avsnitt. Vi kunde ju ha skapat ett koncept som skulle vara enklare att göra också än det. Och i något skede så blir det ju så att ska vi hitta på ännu fler ämnen så betyder det att vi borde använda mera tid för att göra det. Och om tiden då kommer att vara knappare under 2026 så betyder det en ekvation som inte går att lösa.
Nu ska du inte förklara för mycket, Jens. Men samtidigt så tänker jag också...
Blir det någon sälj nu?
No, lite.
Ja.
Ja.
Ja. Och sen är det väl också en annan, någon klok människa som har sagt att det är bra att lämna festen medan någon ännu saknar den. Fast det vet vi ju inte.
Men också alltså det här att efter att vi fattar beslutet så har det blivit roligare att göra podd.
Mm, ja, men det stämmer.
Att man ser ett slut på det. Ja. Vilket är bitterljuvt, men...
Ja. Nej, men det är så. Det som vi vet är att vi kommer att fortsätta att producera näst sista ordet år till slut. Så vi gör ännu hela december. Och vi kommer att göra de bästa avsnitterna ever, som det heter på finlandssvenska.
Ni får förstås, nu har ni chansen att berätta vad ni vill att de ska handla om.
Mm, det
finns sen är det för sent.
Ja, det finns en artikel också på svenska.yle.fi där ni får gå in och rösta på det där vad ni tycker att vi ska prata om ännu här. Och sen är det ju det där, jag vet inte, det ska man kanske inte säga nu när vi sitter här och avslutar, men det finns åtminstone inte, som jag ser det, något hinder för att vi inte skulle kunna göra det här igen någon gång. Du och
men
jag.
Sitt inte och håll andan heller, för att då blir ni bara blåa i synen.
Nej,
men jag ska väl säga så här, jag tror inte att vi kommer att bli lyckligare på varsitt håll.
Nej, det tror jag inte heller, och jag känner inte att din roll har fasats ut.
Tack för det.
Nej, men vi har kommit överens om...
Nya utmaningar.
Ja, vi har kommit överens om med styrelsen att vi går skilda vägar.
Ja.
Söka nya utmaningar.
Ja, röjer plats för nya utmaningar.
Men har du funderat förresten på det där med rockband som gör comeback? Har du följt med mycket sådana, vad de säger när de har varit borta en tid och så kommer de tillbaka sen att du ska vi spela igen tillsammans?
Inte så mycket.
Jag vet inte, jag blev bara nyfiken på den delen också. Jag vet att du inte är någon jättestor vän av Kent eller du är sådär väl...
Ljummen.
Du är sådär ljummen. Och de meddelar, jag kommer inte ihåg, jag tror att det var Jocke Berg som sa så här, att vi är fortfarande vänner och när vi ses pratar vi såklart mycket och om när vi var ett band. Förra hösten bestämde vi oss bara för att tiden helt enkelt var mogen för att spela då igen. Och så blev det väl 6 stycken spelningar i Stockholm då i mars. Och det här var då ett sätt att kommunicera ut det, för att jag, nu har jag inte sett exakt hur de sa då när de slutade, men så här lät det. Och sen var det också Oasis, är du en vän av Oasis?
De lyssnade jag på i min ungdom.
Liam Gallagher sa så här när de valde att göra en comeback: I never did like that word former.
Just det.
Att han tycker att han aldrig gillar
vad att vara liksom en ex-rockstjärna.
Ja, liksom, att du är en föredetting. Så sa de när de gjorde comeback. Så det får vi se. Men det är att gå händelserna i förväg. Vi kommer inte att producera nästa sista ordet under 2026. Vilka tankar, vilka känslor väcker det här besluten? Skriv gärna till oss på arenan i appen. Där finns det. Tycker ni att det är skönt? Tycker ni att det är synd? Kunde ni inte bry er mindre?
Skriv. Vi går aktivt in för att säga att ni inte bryr er.
Skriv in på arenan.
Men sällan har vi haft en så lätt åsnebrygga över till lyssnarfrågor.
Så är det. Det råkar sig. Jag har sparat den här frågan faktiskt till det här avsnittet. Anders skriver så här: jag skulle gärna höra hur det kommer sig att vi så allmänt börjat använda ordet chock, även för det att man är omskakad i samband med olyckor. Chock är de facto en medicinsk term för att personen har ett akut nödläge och cellerna saknar syre. Så här skriver Anders och han vill att vi ska resonera lite kring ordet chock. Och det är ett spännande ord. Jag gick tillbaka till ordböckerna och den äldsta betydelsen som finns i svenskan. Så jag vet inte, Jenny, om du har hört den här, men plötsligt anfall mot folkmassa i skrämselsyfte. Exempelvis polisen gjorde chock mot demonstranterna.
Oj, aldrig.
Nej.
Rädd skulle jag kanske i så fall använda.
Ja, men jag har inte hört det här heller, men det här var alltså en gammal betydelse som användes på svenskan i slutet på 1700-talet. Och vad jag nu kan förstå här när jag gått tillbaka till diverse olika skrifter för att titta, så var det här den ursprungliga betydelsen av ordet chock på svenska.
Intressant. Och det är ju långt ifrån ett medicinskt tillstånd.
Ja, men mycket. Och sen kom den andra då, ungefär 50 år senare. Och det här är då, citat, häftig sinnesrörelse som orsakats av skrämmande och oväntad upplevelse. Exempelvis krigsutbrottet kom som en chock för de flesta. Och det här är ju då den här mera att...
Vardagliga, den som kanske används mest ändå.
Ja. På något sätt att du kan hamna i någon form av psykisk chock vid en allvarlig bilolycka eller att det är en traumatisk händelse. Och på något sätt att du blir lite avtrubbad och overklighetskänslor och viktigt att bearbeta de här sakerna förstås när det är en psykisk chock.
Ja.
Men sen har vi då den tredje betydelsen och citat här också. Allvarligt svaghetstillstånd som orsakats av svårare kroppsskada med bland annat kraftig blodtryckssänkning. Man blir blek, kallsvettig hud. Och det här kom då 1880, alltså ungefär 100 år efter det här konstiga med plötsligt anfall och 50 år efter den psykiska chocken. Och det är det här som Anders är då inne på och helt korrekt, alltså den här medicinska chocken, kroppens cirkulation och syresättning och av vitala organ så är kraftigt nedsatt och här behövs det omedelbar hjälp. Att det är liksom ett tillstånd, en medicinsk chock.
Och medicinsk chock minns jag nog att vi lärde oss identifiera när jag lärde mig första hjälpen i scouterna.
Mm. Och här tycker jag att Anders har en jättebra poäng. Att speciellt när det handlar om olyckor så skulle det kunna vara bra att särskilja då att avser vi här en medicinsk chock eller en psykisk chock. Men det finns alltså de här tre betydelserna, Anders, här och det där.
Men vi kan ju säga två betydelser, för ja. Det är ju ingen som använder det som liksom red.
Om inte man börjar använda det nu då?
Tror inte.
Men ser du, det är ju intressant det här med ordet chock också. Det förekommer ju jättemycket i klickrubriker nu också. Nakenchocken.
Och det är ju alltså nakenchock är ju ett tramsord. Medan chockbesked kan ju alltså faktiskt vara ett chockbesked.
Det kan det.
Alltså jag tänker att det nästan kan kännas som en kalldusch. Och det kan ju åtminstone en kort stund kännas som att man inte kan andas, att man inte får luft. Jag tänker mig att nästan åt att de här symptomen mellan medicinsk chock och en allvarlig sinnesrörelse kan ha någonting gemensamt, även om det förstås inte en sån här vardagschock.
Nej.
Oavsett hur allvarlig den är, så är den ändå inte lika livshotande som en medicinsk chock.
Kändischocken.
Ja, vad är en kändischock?
Jag vet ju! Ja.
Men sen finns det, däremot så finns det en skillnad mellan chockad och chockerad. Och chockerad är kanske mer så här, vet du, nu behöver jag luktsalt. och därför att någon har betett sig opassande, just vulgaritet. Kanske en naken chock gör en chockerad. Men det är inte liksom riktigt samma sak som att du står på flygplatsen och märker att du har glömt flygbiljetten hemma, säg 90-tal innan allt fanns i telefonen.
Exakt. Ett bra ett exempel. Mm. Så vad ska vi säga nu då, Jenny? Poddchocken, språkchocken.
Säkert alltihop på en gång. Chockbeskedet.
Ja, det kan hända. Har du en språkfråga? Vi hinner ännu med några frågor i december. Skriv till oss gärna. Adressen är nastsistaordet@yle.fi. Men nu för den gången säger Jenny och Jens.
Morgens!